Hej och välkomna till avsnitt 1002 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. USA har eliminerat Irans toppgeneral Qasem Soleimani. Igår sa president Trump så här:
What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. I have deep respect for the Iranian people. They are a remarkable people with an incredible heritage and unlimited potential. We do not seek regime change. However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors, must end and it must end.
Jag skrev igår också en artikel på Nyheter idag vid namn Soleimanis död, en seger för Trump och en seger för Irans demokrativänner. Här följer ett samtal med den svenska advokaten och exiliranien Nima Rostami om vem den iranske generalen var, USAs operation och den iranska regimens tentakler som sträcker sig också in i Sverige. Varmt välkomna! Hej och välkommen Nima Rostami. Kan du börja med att berätta lite grann om dig själv?
Ja, mitt namn är Nima Rostami. Jag är advokat och jobbar med bland annat med migrationsrätt och familjerätt och brottmål i Sverige. Och jag är född i Iran och har ursprunget i Iran och har bott i Sverige i drygt 29 år. Och naturligtvis följer utvecklingen i Iran och så även de senaste dagarnas utveckling angående elimineringen av generalbrigaden Qasem Soleimani, som var en ökänd terrorist och ledde revolutionsgardets utlandsstyrka.
Mm. Och Soleimani, han var ju alltså, ja, han var en terrorist säger du, alltså var det därför han blev dödad av USA?
Han var, alltså som USA, eller Trump-administrationen har ju stämplat Irans Islamic Revolutionary Guard Corps, Islamiska revolutionsgardet, alltså IRGC, också känd där organisationen. Och den är en militär organisation i Iran och har olika avdelningar. Jag kan förklara kort senare, utveckla det. Men det är stämplat som en terroristorganisation av USA. Och många andra länder betraktar den organisationen, och särskilt den utländska avdelningen av Quds-brigaden, Quds-styrkan, som en terroristorganisation som ägnar sig åt understödja olika shia-muslimska grupper i Mellanöstern och även i andra delar av världen. Och deras aktiviteter går ut på att exportera den islamiska revolutionen, alltså den iranska islamiska revolutionen, till andra länder. Ja.
Mm. Har han haft något ansvar utöver att försöka exportera revolutionen externt? Har han haft något ansvar för att slå ner demokratiaktivisterna inne i Iran också, den här Soleimani?
Uppgifterna om honom just i det avseendet är knapphändig. Vi har inte hört talas om att han själv direkt varit ansvarat för att slå ner demokratiaktivister eller oppositionen inne i landet. Men naturligtvis har han ingått i den här organisationen och varit en av tunga företrädare eller befäl generaler för den här organisationen. Och i det hänseendet, och med tanke på att han står under ledarens ledning och försvarar revolutionen, så är han också högst ansvarig för människorättsbrotten även i Iran.
Man har ju fått se nu det senaste dygnet att många har firat att han har dött, och då inte bara i USA utan jag menar även iranier har liksom tyckt att det här är bra. Hur alltså demokrativänner till Iran och exiliranier och iranska demokratiaktivister, hur betraktar de det här att USA nu har dödat deras främsta general eller deras lands främsta general?
Ja, alltså ingen normal eller vanlig iranier sörjer honom, utan iranier är normalfallet är glada att den iranska regimen får nederlag. Och att eliminera honom, som var faktiskt man nummer två i landet, och många pratar om att han kommer att efterträda ledaren, och det var ju högst sannolikt att han skulle göra det också, så är det naturligtvis glädjebesked för många iranier som inte får uttrycka sig, inte får tycka om saker och ting, och men naturligtvis går det inte inne i Iran visa de här känslorna, utan det är videoklipp och information som kommer ut är naturligtvis knappvändiga, men i normalfallet är ingen iranier sörjer en sådan brutal man så att säga.
Nej, just det, så alla var medvetna att det här är en brutal person, man visste det i Iran, alltså det här är en grym människa.
Regimen brukar ju ge en skönmålning, en bild där han var en nationalhjälte i och med att han var utåt förde den här expansionistiska politiken och ledde till brigaden som var ägnad att expandera den iranska islamiska makten i Mellanöstern. På det sättet försöker man föreställa honom någon slags nationalhjälte, men han är ingen nationalhjälte, han är hjälte för ledaren och är en av ökända revolutionsgardets befäl så att säga.
Svensk media och en del politiker och en del kändisar och inte minst vänstern både i Sverige och USA har jag läst, de har ju reagerat med, alltså i USA såklart där är det ett politiskt val nu så demokraterna reagerar med ilska, så här kan man inte göra att Trump är dålig, men där är ju ett val, men även här i Sverige så har många gått ut och tyckt att det här är fel, det här är brott mot folkrätten, USA är fel, och alltså man vill lägga, det är nästan som att Trump framstår som en ondare person än Soleimani i somliga tyckares ögon. Har du någon kommentar till det?
Ja, absolut. Den svenska medien styrs av iranvänlig grupp. Man anlitar Fettvänt, de experter, så kallade experter som lobbar medvetet för den iranska regimen. SVT använder Fettvänt av Rouzbeh-Pars. Rouzbeh-Pars är syskonen på sig som är iranska medborgare också. De är aktivt iransk lobbyister i Sverige och USA. Trita Fasi har ingått till och med den iranska delegationen som har förhandlade fram med Obama-administrationen det där kärnenergiavtalet. De, skulle jag säga, har en agenda som styrs av den iranska islamiska revolutionsgarden till och med. Och man anlitar en sådana experter, och det är klart att de kommer inte tycka att Soleimani var en ond person. De tycker att det är all skuld ligger på Trump-administrationen och USA, vilket är intressant. Man konsekvent vägrar upplysa vem Soleimani egentligen var, utan vad USA har gjort. Drönarattack, det har inte någonsin diskuterats ifall sådan här typ av handlingar skulle strida mot folkrätten. Men det är en sida. Å andra sidan är det att det här gardet och det Soleimani har ägnat sig åt under de senaste veckorna eller månaderna, drygt 250 människor, protesterande människor i Irak, har dödats av skuddsstyrkor allierade shia-miliser. Och det är Soleimani som har samordnat det hela. Han dödades i Bagdad för att skulle träffa irakiska myndigheter för att föra ut igen den här expansionistiska politiken. Vad gjorde han i Bagdad egentligen? Han är ju en befäl av iranska armén. Han är i en sådan verksam och ond person som skulle egentligen för länge sedan ha eliminerats. Vi kan ju jämföra det här med Bin Laden, med al-Baghdadi. Det var ingen som tyckte att elimineringen av dessa individer var i strid mot internationell rätt. Men hur kommer det sig att ännu sofistikerade, mer farlig och terrorist individ som Soleimani är ska eliminera en sådan person strida mot internationell rätt? Det går absolut inte att fatta. Och samtidigt, fokus på det hela ska egentligen vara den iranska regimen. Det är kutsusrykan, det är revolutionsgardet som bara under de senaste månaderna skjutit ihjäl ungefär drygt 1500 demonstranter, varav många barn i Iran. Och ingen i svensk media, inte de här experterna, ingen av dem har hittills tyckt att en sådan gärning strider mot internationell rätt och är ett typfall för kränkning av mänskliga rättigheter, brott mot mänskligheten så att säga. Mm. Och jag tycker att det är väldigt ensidig propaganda, och det har sin grund i en anti-USA-politik som svenska regeringen driver, och de här experterna medvetet plockas fram som ger en bild av felaktig bild av elimineringen av en terrorist, en av världens ökända terrorister, så att säga.
Ja, men det är jätteintressant att du tar upp just den aspekten, för jag minns ju till exempel när Barack Obama, USAs tidigare presidentdemokrat, och ville sluta det avtalet med Irans regim, ska sägas. Sverige var ju helt på det spåret, EU var helt på det spåret, men många exiliranier i både USA, men i synnerhet i Sverige kanske, protesterade och sa att vi ska inte alls, det här är fel. Många exiliranier var helt på den linjen, och de fick inte så mycket, minns jag, utrymme i svensk media heller. Mm.
Nej, naturligtvis inte. Det enda experten i Sverige anlitar är Krita Parsi eller Roosevelt Parsi, och de har stark koppling till den iranska regimen.
Mm, okej. Okay. Du har skrivit också en artikel idag i Expressen, och artikeln heter Öppna ögonen för det iranska hotet mot Sverige. Och i den artikeln så går du in mycket mer på att det finns faktiskt, den iranska regimen, ayatollah-regimen har, ja, det du pratar om nu, de har infiltrerat Sverige och de har djupa tentakler in i Sverige. Kan du berätta lite grann om det utifrån din artikel?
Ja, alltså det finns det här, innan vi går in på det här så måste jag säga det här revolutionsgardet som bildades då i början av iranska revolutionen, som med, egentligen medlemmarna av den initiala medlemmarna av den organisationen var ju unga revolutionärer som inte hade några militära utbildningar, så utan var bara unga, arga och väldigt fast ideologiska, övertygade i den islamiska teorin, så att säga. Och men under första decenniet efter revolutionen så hamnade Iran och Irak i krig med varandra, och det var ju den här organisationen var väldigt aktiv då, och då i kriget. Men när kriget tog slut så började man då utveckla den här organisationen, och bildade man bland annat den här Quds-styrkan, Quds-brigaden. Ja, och det namnet antyder, Quds är ju alltså det arabiska eller persiska namnet då på Jerusalem. Mm. Quds-styrkan, en antydan på att man ska befria Jerusalem från Israel. Och det här är en väldigt stark indikation på vad den här styrkan, vad syftet med den här bilden av den här styrkan är. Den bildades ungefär 10 år efter revolutionen, och det första befälet var ju där Qasem Soleimani. Den organisationen, den brigaden eller styrkan är en resursstark utländsk avdelning, som då fram till 2 dagar sedan leddes av Soleimani. Och främsta uppgiften för den här är att exportera den iranska shia-islamiska revolutionen, organisera och finansiera olika militära och paramilitära shia-muslimska terroristgrupper och ge stöd till proxykrig, som det heter. Quds-styrkan har bidragit att bilda olika paramilitära och militära shia-muslimska organisationer, och bland annat den här libanesiska Hezbollah-gruppen, jemenitiska Al-Houthi-milisen, afghanska Fatemiyon-divisionen och olika, alltså de här militära paramilitära shia-muslimska grupperna. Och naturligtvis den så kallade iranska diasporan utanför Iran är ju, de stora majoriteten är ju antiregim, och de anledningen att de har flytt från Iran är att de har varit missnöjda med regimen och på olika sätt har visat sitt ointresse i existensen av den islamiska republiken av Iran. Och Iran har naturligtvis inte stöd av bland de här individerna. Och vad gör man då? Jo, vi, med hjälp av bland den där kurdstyrkan och med hjälp av faktiskt det demokratiska öppna samhället som vi har i väst, rekrytera shia-muslimska grupper som har sympati med shia-islam, med iranska regimen, som faktiskt ingår i de här organisationerna jag nämnde bland annat, och rekrytera dem utanför Iran, bland annat i Sverige. Och centret för det idag är den här moskén i Järfälla. Imamen av moskén är direkt utsänd av Ayatollah Ali Khamenei. Imamen i Järfälla moskén, Imam Ali Moskén, är Ayatollah Khameneis representant i Sverige. Och han får sin lön från Iran, men till synes är han anställd av en svensk shia-muslimsk församling. Och då, det är det han gör, egentligen rekryterar och organiserar shia-grupperna i Sverige. Och den gruppen är väldigt lojal med Iran, särskilt med den här kurdstyrkan och med imamen. Naturligtvis utgör de här grupperna ett starkt hot mot Iran. Det här kommer vi uppleva någon gång även i Sverige. Nu har Iran börjat hota då. USA är inte säker någonstans. Med USA menar man inte enbart landet USA, utan väst och de som stödjer USA. Och Sverige naturligtvis betraktar som ett västligt land, och där kan man ju agera på något sätt. Och den en order kommer från Iran, då kommer de här grupperna genomföras via de här grupperna och i Sverige. Och det menar jag att det är väldigt, väldigt farligt. Sverige granskar inte ansökningarna för asyl, för anhöriginvandring, för arbetstillståndsärenden, utan det enda som granskas är de här kriterierna, för de formella kriterierna. Om man har ett pass, man har en anställning och så vidare, så kan man ju få faktiskt arbetstillstånd i Sverige. Ingen kontroll, bakgrundskontroll av de här människorna görs, och många, en hel del av dem är naturligtvis utsända av den här iranska regimen för att kunna ingå i den här mobiliseringen, expansionistiska politiken, för att någon gång utgöra en maktfaktor och kunna påverka på olika sätt. Den finaste och den väldigt sofistikerade av de här typen av lobbyisterna kan vi idag se i Sverige. Tenita Fasi, Rosie Fasi, vem är de? De är iranska statens lobbyister.
Just det, mycket intressant. Alltså när vi, och, ja, när, om jag bara får skjuta en fråga, när vi pratar om alltså islamisk extremism och islamisk fanatism i Sverige, då fokuserar vi nästan alltid på salafister, alltså de här sunnitiska extremisterna. Har vi blundat lite grann för alltså shiitiska iranska regimens extremism?
Absolut. Det förekommer så gott som ingen diskussion om det här. Och de samtliga svenska regeringar antingen tror inte eller medvetet inte vill tro att den iranska regimen utgör betydligt mer och starkare hot än övriga muslimska extrema grupperna. Och därför blundar man helt enkelt för förekomsten, organiseringen, expansionen av det i Sverige.
Alltså. Mm. Men alltså, de här shiitiska Järfälla moskén och så, jag menar, salafistmiljöerna, faran där, det är att det ska uppstå jihadister, alltså självmordsbombar i Sverige. Det är väl inte riktigt den hotbilden som kommer från shia-islam, eller hur ser det liksom konkret? Är det mer infiltration och andra saker, eller...?
Jag betraktar dem mer att de är mer sofistikerade och de jobbar, deras arbetssätt ser naturligtvis annorlunda ut, och de naturligtvis jobbar på ett annat sätt än att sända ut självmordsbombare, som jag nämnde. Man infiltrerar Sverige och väst på ett annat sätt än en självmordsbombare naturligtvis. Så är det. I USA har Iran väldigt många institutioner där de köper upp institutioner, avser en budget för universitet, till exempel det här Roosevelt-Pasi, Trina-Pasi, ägnar sig av Roosevelt-Pasi i Princeton University i USA, och det institutet var finansierat av iranska staten. Individer tillhörande det revolutionsgardet. Och där har man väldigt långtgående aktiviteter. I Sverige hittills har vi inte sett sådana. Men den här ambitionen finns. Och det är så de jobbar. Och vi kommer att se mer av detta i framtiden i Sverige.
Jätteintressant, viktigt problem att belysa. Som allra sista fråga måste jag ställa att för några år sedan så besökte Stefan Löfven och hans kvinnliga ministrar i en feministiska regeringen, de besökte Iran och ja, i Sverige så har ju kvinnor inte hijab, därför att män och kvinnor är jämlika, men där tog alla på sig hijab för att tillgodose den iranska regimen, och det här har ju blivit en meme på internet. Alla som vill kritisera Stefan Löfven, de skickar runt den här. Och då är min fråga till dig då, alltså, vad kände du och vad tänkte du när du såg den här bilden på Stefan Löfven och hans ministrar i hijab i Iran?
Ja, det var ju djupt besvikelse. Djupt besvikelse. Och hyckleri. Och hyckleri i allra högsta grad. Jag har full förståelse att Sverige, som alla andra länder, har en diplomatisk relation med Iran. Men att man skulle gå så lågt att anpassa sig till den här rådande retoriken i Iran, jag blev faktiskt förvånad över det. Och jag har inte den minsta respekt för den svenska regeringens Iran-politik. Och det här är en medveten politik, och det är att underkasta sig medvetet för en mycket, mycket farlig stat och en mycket, mycket farlig ideologi och religion. Och jag och många andra iranier har ju varnat för det i väldigt, väldigt lång tid, och vi är faktiskt djupt besvikna över regeringens agerande i det här fallet.
Mycket stort tack, Nima Rostami. Tack.
Tack.
Det var avsnitt 1002 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på Patreon, PayPal eller via bankkonto. Det var allt för idag. Mitt namn är Ronny Berggren. Stort tack för att ni har lyssnat. Thank you.